Vi har i vårt studium genom Lukas evangeliet kommit fram till det sjätte kapitlet. Och ni som har varit med de sista kapitlerna vet att Lukas har beskrivit för oss hur motståndet mot Jesus har intensifierats. Och Jesu relation till sina motståndare har beskrivits. Lukas fortsätter nu i det sjätte kapitlet med att beskriva Jesu relation till sina lärjungar, till sina vänner, de som stod honom nära och hade börjat följa honom, en ganska stor skara, vi vet inte exakt hur många vid den här tiden. När motståndarna, som vi såg förra gången, just hade gått bort för att stifta mordplaner emot Jesus, för att göra sig av med honom, så avskiljer Jesus en hel natt i bön till Gud för det viktiga beslut som nu förelåg, att utvälja 12 av sina följeslagare till att bliva hans apostlar. Så när fienden stiftar för att göra slut på Jesu liv, så förbereder Jesus framtiden. Och den kommer han snart att lägga i händerna på 12 enkla män. Det är ett viktigt beslut, förstår vi, eftersom det står nu i Lukas evangeliets 6:e kapitel och 12:e vers att han gick åstad upp på berget för att bedja, och han blev kvar där över natten i bön till Gud. Och nästa dag så kallade han till sig sina lärjungar och utvalde bland dem 12 som han också benämnde apostlar. Apostel, det betyder ett befullmäktigat sändebud. Någon som sänds iväg med auktoritet att framföra och frambära ett budskap. Någonting av ambassadörens funktion. Jesus skulle nu ge dem auktoritet att vittna om honom. Han skulle kalla dem att bli speciella ögonvittnen till hans liv, hans ord, hans undervisning och hans gärningar, för att sedan själva kunna vittna om vad de har sett och hört. Och framförallt skulle också dessa 12 komma att bli vittnen till hans egen uppståndelse och kunna vittna om det, att de har sett den levande Jesus. Ordet apostel används visserligen i Nya testamentet i kanske 3 olika aspekter. Jesus kallas i Hebreerbrevet 3 för vår bekännelses apostel. Och då betyder det att Gud i Kristus har givit oss den fullständiga uppenbarelsen. Också sådana som inte av Jesus var utvalda särskilt, men ändå var förenade i missionsarbetet med apostlarna, kunde också de kallas för apostlar. Det var mera en teknisk term, en allmän term för missionärer i allmänhet. Barnabas till exempel kallas för apostel. Men framförallt var det Jesu 12 lärjungar, av honom själv utvalda, som fick benämningen apostlar. Och i den bemärkelsen var det inga andra som kunde kalla sig apostel. För de måste vara personligt utvalda av Jesus Kristus själv. De måste ha vandrat med honom och varit ögonvittnen till hans liv, allt ifrån det han döptes till hans död och uppståndelse. Så när Judas hade begått sitt självmord och skaran bara bestod av 11 män, så vet ni att man beslöt sig för att utse en 12:e för att skaran skulle vara fullkomlig eller fulltalig igen. Och då står det i 1:a kapitlet i Apostlagärningarna, vers 21, att man sa att vi måste utse någon av dem som följde oss under hela den tid då Herren Jesus gick ut och in bland oss, allt ifrån den dag då han döptes av Johannes ända till den dag då han blev upptagen och skildes ifrån oss. Någon av dessa män bör insättas till att jämte oss vittna om hans uppståndelse. Så det var det första kriteriet, att de skulle ha varit med och sett Jesus ända ifrån dopets dag och till himmelsfärdsdagen. De skulle ha sett honom personligen i hans uppståndne person. Därför så har en del menat att Paulus kunde väl inte ha varit en sann apostel. Men vi bör då betänka att Jesus uppenbarade sig särskilt för Paulus på Damaskusvägen i sin förhärligade uppståndelsekropp. Apostlarna skulle också vara de som personligen hade mottagit missionsbefallningen ifrån Jesus Kristus själv. Ni vet För det står i Matteus 28 att han samlade de 11 omkring sig och gav dem denna befallning att gå ut i hela världen och göra alla folk till hans lärjungar. Men varför skulle det just vara 12 stycken? Ja, vi kommer ju genast att tänka på Israels 12 stammar, eller hur? Gamla testamentets folk var ju uppdelat i 12 olika stammar efter Jakobs söner, som var stamfäder till de här stammarna. Och det var viktigt att nu Jesu lärjungaskara, apostlaskara, utgjordes av just 12. För att det tillkännagav att han var gamla testamentets utlovade messias som kom för att återupprätta sitt folk. Det var ett sätt att framlägga sina messiasanspråk. Här kommer jag med de 12. En begynnelse till ett nytt Guds folk. För övrigt var det också något av fullkomlighetens tal i den bibliska symboliken. Men det var dessa som Jesus avsåg skulle lägga grunden till Nya testamentets församling. Och det heter ju i Efesierbrevet att vi är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Men det var dessa män som skulle utgöra grunden till det verk som nu snart skulle ta vid. Genom dem skulle församlingen få sin begynnelse. Och genom dem skulle församlingen och mänskligheten få den fullständiga och avslutade skrivna uppenbarelsen. Det är väldigt viktigt också. Jesus säger till apostlarna: ni kan nu inte ta emot allt vad jag har att säga er, och ni kan heller inte komma ihåg allt om jag skulle säga er allt. Men när den helige ande, hjälparen, kommer, då ska han påminna er om allt vad jag har sagt er, och han ska föra er fram till hela sanningen. Och så blir apostlarna instrument för Guds uppenbarelse som nedtecknats för oss i Nya testamentet. En avslutad normativ kanon, uppenbarelse. Och ingen har senare kunnat lägga någonting till vad Nya testamentets författare har nedtecknat. Det står också i Judas brevs 3:e kapitel att tron, det vill säga innehållet i Nya testamentet, läran, trons lära, har en gång för alla blivit överlämnad åt det heliga genom att Nya testamentet blev nedtecknat. Det är ganska fantastiskt egentligen att Jesus vågar lägga ansvaret, hela ansvaret, i dessa 12 mäns händer. För det var ju ingen elitgrupp av människor som det handlade om. Det var ju helt vanliga människor. Men åt dessa så väljer nu Jesus att anförtro sig själv under 3 års tid. Åt dessa väljer han att ge sitt ord. Åt dessa väljer han att anförtro himmelrikets krafter, så att han kan säga: gå ut och bota sjuka, uppväck döda, driv ut onda andar. Vad ni binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och vad ni löser på jorden ska vara löst i himmelen. Han ger dem en oerhörd gudomlig auktoritet. Helt vanliga människor. Men han visste vad som skulle ske med dessa människor när den helige andes kraft skulle komma över dem. Idag, när han just väljer dem efter en natt av bön, så ser de inte så mycket ut för världen. Lite förvirrade, lite undrande vad det egentligen är de har givit sig in på. Han har kommit vandrande deras väg, och han har bara sagt: följ mig. Och de har stått upp och lämnat allt och följt honom. Men han talade så märkliga ting. Han utförde såna underbara gärningar. Och de förstod inte riktigt hur de skulle kunna passa in i denna roll som han nu gav dem. Men Jesus visste vad han ville med dessa män. Och det kan vara intressant idag om vi tittar på några av dem. Vad det var för människor egentligen. Vi känner dem ju en del i alla fall, ganska väl, genom evangelierna och Nya testamentets historia. Den som står först nämnd i alla evangelierna när namnen uppräknas, för de är tydligen inga anonyma personer, namnen ges. Det är Simon som nämns först, han som också kom att få namnet Petrus, som betyder klippa. Han skulle bli en klippa i Guds församling. Men den här dagen så var det långt ifrån en klippa som Petrus utgjorde. Det var egentligen hans bror Andreas som först hade kommit till tro. Han hade varit lärjunge till Johannes döparen. Och när Johannes döparen en dag hade sagt: se Guds lam och pekat på Jesus som borttager världens synd, så hade Andreas och Johannes, han som också skulle bli en Jesu lärjunge, lämnat Johannes döparen och slutit upp vid Jesus sida och börjat undra vem han var, om inte de kunde få följa honom hem och så vidare. Och han hade tagit med sig dem hem den där kvällen, det var vid tionde timmen säger till och med Johannes. Och den där eftermiddagsstunden hade de fått följa med Jesus hem och blivit bekant med honom. Och Andreas hade blivit så full av entusiasm att den första som han träffade, det var hans bror. Och han talar genast om för Petrus att vi har mött Messias. Och så för han Petrus till Jesus. Men själv träder Andreas likasom tillbaka i andra ledet igen. Och han syns inte mera aktivt framme i de främsta leden. Men han var en mycket viktig person i lärjungaskaran, denne Andreas, som förde sin bror Petrus till Jesus Kristus. Jesus speciella kallelse kom ju också till dessa fyra lärjungar, Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, när de sköljde sina nät nere vid Genesarets strand en dag. Och ni vet hur han, efter det att de hade fått en fångst under att hela natten har fiskat förgäves, Petrus hade fallit ner i båten och förstått att Jesus var en helig människa och sagt: gå bort ifrån mig, Herre, till jag är en syndig människa. Men så hade Jesus svarat och givit honom förtroendet samma stund: frukta icke, hädanefter skall du bliva en människofiskare. Och så följde Petrus och de andra fiskarna denne märklige man ifrån Nasaret. Så vitt vi vet så var Petrus gift. Hans svärmor låg ju sjuk en gång i hemmet i Kapernaum, och Jesus följde med hem och fick bota henne. Och många andra den dagen, ni vet, i Kapernaum. Så att det blir stor uppståndelse i staden. Men den natten hade Jesus gått upp tidigt på morgonen för att få vara avskild i bön uppe på ett berg. Och folket vaknade till fram på förmiddagen och undrade: var är denne Jesus? Vi måste få tag i honom igen så att vi får se honom göra fler under. Och Petrus och lärjungarna tyckte ju det var för argligt att han hade smitit undan just nu när popularitetens stjärna började höja sig för deras mästare. Och de sprang och letade överallt, och till sist lyckas de finna honom. Och säkerligen är det Petrus som ger ord åt lärjungarnas önskan när han säger: mästare, du måste komma ner till Kapernaum igen. Här är inte tid att bedja, förstår du väl, och hålla sig undan. Allt folket frågar efter dig. Och de var ivriga om Jesu popularitet och de vill ha honom med sig igen. Han måste ju ställa upp för sin publik, eller hur? Och vi ser hur oförstående de var om Jesu uppdrag än så länge. Och förvånade hörde de Jesus svar när han avböjer denna inbjudan till att träda fram på scenen igen, i det han säger: jag har också många andra små städer och byar som jag måste besöka och predika Guds ord för. Och så vandrar han vidare bort ifrån publiken som skulle ha applåderat om han hade återvänt. Och lärjungarna förstår inte riktigt hans taktik, men de följde med honom. Och Petrus växte i sin beundran, och i sin förtjusning hade han iakttagit de märkliga gärningarna som Jesus gjorde dag efter dag. Och han liksom kände hur han började älska denne man i djupet av sitt hjärta. Och vid ett senare tillfälle hade Jesus efter en ansträngande dag sagt åt lärjungarna: far över sjön till andra sidan. Och själv hade han känt behov av att få vara stilla i bön och återigen gått avsides. Men när lärjungarna under nattväkten där kämpade emot stormen, så hade Jesus kommit gående på vattnet. Och lärjungarna hade blivit så förskräckta, för de trodde det var en vålnad. Men Jesus hade lugnande sagt: frukta icke, det är jag. Vad hade Petrus gjort? Ja, han kunde bara inte tåla att se Jesus så långt borta. Herre, låt mig få komma till dig på vattnet. Och Jesus hade bjudit honom att stiga ut och i tro vandra honom till mötes. Petrus fick en sån lust att snabbt få komma fram till Jesus. Men så lät han ju, som ni vet, den starka vinden och vågorna förskräcka honom igen. Och Jesus får ta honom vid handen och förebrå honom för hans klenmodighet. Men vi ser något av Jesu temperament gång på gång. Han förhastar sig, han förivrar sig. På förklaringsberget så tyckte han det var så underbart. Herre, här måste vi stanna. Jag ska bygga 3 hyddor. En åt dig, en åt mot, en åt Elia. Så vi alltid får vara här. Och han visste inte att Jesus måste gå ner till lidandets värld igen. Han var liksom så där snabb, både i tanke och handling. Och inte ens den sista kvällen, när Jesus tar av sig sin mantel och sätter på sig ett förkläde och häller upp vatten i ett litet tvättfat och börjar två lärjungarnas fötter. Och allt var tyst ända till Jesus kom till Petrus. Men då protesterade denne Petrus: nej, 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 inte mig, Herre. Du får inte tvätta mina fötter. Jag skulle i så fall tvätta dina. Det vore mer på sin plats. Och han förstår inte vad Jesus syftade med detta, att framställa sig som en tjänare. Och han säger: vad jag gör nu, Petrus, det förstår du inte, men framledes ska du fatta det. Ja, men du får inte två mina fötter. Om jag inte tvår dig så har du ingen del med mig. Oh, är det så? Jag tvättar inte bara fötterna utan händerna och huvudet, hela kroppen. Ja, han ville ha allt ifrån Jesus. Det var bara det att han ännu inte förstod. Och ändå var det efter 3 år vid det här laget. Men medan de andra är tysta så svarar Petrus omedelbart och trosvisst försäkrande. När Jesus också säger den här kvällen: ni ska alla komma på fall. Till det skrivet: jag ska slå heden och fåren ska förskingras. Men Petrus: om en alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Stackars dig, Petrus. Innan hanen gal ska du 3 gånger ha förnekat mig. Kommer aldrig att ske. Jag är villig att och redo att dö med dig. Det är hans sista storordiga bekännelse. Och han är fortfarande vid Jesus sida i ett Getsemane. Och när man kommer för att gripa Jesus och de andra lärjungarna står lika som handfallna, så är det Petrus som i sin iver drar svärdet ur sidan och slår till en av översteprästens tjänare så örat skärs utav. Och Jesus får än en gång tillrättavisa den ivrige lärjunge och hela den sargade tjänaren och säga att det inte är med svärd som mitt rike ska vinnas. Jag har makten att till mig kalla 10 000 änglar om så vore till mitt försvar. Och Petrus blir förvånad och han förstår inte, och besviken så flyr han lika som de andra lärjungarna den natten. Men på avstånd följer han ändå sin mästare och kommer in på översteprästens gård. Och där vet ni han verkligen ställs emot väggen, i det att man påstår 3 gånger att han också var en av dem som hade följt Jesus. Men lika ivrigt så förnekar han att han någonsin har känt den mannen. Och när hanen gal så inser han sitt stora svek. Och det står i ett av evangelierna att Jesus såg på Petrus. Blickarna möttes och det var nog för att hela hans själ skulle brista ut i gråt. Och han går ut i stor besvikelse över sitt svek emot Jesus. Men jag tror ändå att Jesu blick den stunden liksom förvissade honom om att han väl förstod och att han väl förlät. Men det var lika som den här upplevelsen var nödvändig för att Petrus skulle kunna komma till en rätt insikt om sig själv. Han behövde gråta den här självbesvikelsens gråt för att bli det redskap som han så småningom blir. För vi vet inget senare tillfälle när Petrus tänker så här högt om sig själv. Han har plötsligt blivit en ödmjuk tjänare. Han har gått i lärjungaskola hos Jesus i 3 år. Och Jesus hade hela tiden vetat om alla misslyckanden som skulle ske i Petrus liv. Alla förivrande upptåg som denne man skulle göra sig skyldig till. Men Jesus hade ändå älskat denne man och vetat om vad han skulle bliva. Han vågade ställa frågorna när de andra var tysta. Den som aldrig vågar öppna sin mun, han löper ju hellre aldrig risken att göra bort sig, som du vet. Men några sådana försiktigheter kände inte Petrus till. Han var omedelbar och spontan. Därför avslöjar han också sina svagheter för oss. Och ibland var han riktigt småaktigt beräknande. När Jesus hade talat om självförsakelsen, och vad det innebar att följa honom, så kommer Petrus och ställer frågan: Herre, vi har övergivit allt och följt dig, vad ska vi få för det? Och egentligen så var det kanske en fråga som alla lärjungarna tyckte att de nog ville ha svar på, men Petrus han vågade ställa frågan. Och Jesus får förklara att många som här är de första ska där bli de sista. Här gäller inte att tjäna för lönens skull. Vid ett annat tillfälle så undrade Petrus: Mästare, hur ofta ska jag förlåta min broder? Räcker det med ungefär 7 gånger? Han tyckte det var generöst. Och Jesus får tala om 70 gånger 7 gånger. Det vill säga inget slut på förlåtelsens attityd, Petrus. Och vi ser hur Jesus hade tålamod med Petrus och liknande personligheter i lärjungaskaran. De var ju nästan som barn ibland. När Jesus vid ett tillfälle säger: när du en gång har blivit omvänd, Petrus, så styrk dina bröder. När du en gång har blivit omvänd. Han var ännu inte mogen att ikläda sig det uppdrag som Jesus egentligen hade. Kanske Jesus syftade på den självsäkerhet som så definitivt skulle komma att nedbrytas genom förnekelsen. Men när han en gång har gått igenom den persen, att inse att han hade förnekat sin mästare och begått en sak som han aldrig riktigt kunde förlåta sig själv, och därmed också fått insikt om att det var inte så värst mycket värt med honom själv, och efter den stunden kastade sig på Jesus mer, så var han också i stånd att bli ett redskap för att styrka bröderna. När han inte längre litade på sig själv, då kunde han bli ett redskap i Jesu hand. Det betyder inte att ringakta sig själv, men det betyder att tillräkna sig Jesu kraft i hans tjänst och inte förlita sig på sin egen duktighet, som ju Petrus först hade gjort. Ibland tror jag till och med Gud använder syndafall i våra liv för att föra oss till en rätt självkännedom och en rätt ödmjukhet och ett större behov av att ständigt kasta oss på Herren. Jesus hade av Petrus till varje pris försökt förhindras att gå till korset. Och en gång hade Jesus till och med fått säga till Petrus när han hade ställt sig hindrande i vägen: nej, 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 inte till korset, Jesus. Gå bort, Satan. Till Petrus. Det är för att han förhindrade Jesus att fullborda sitt verk. På pingstdagen så framstår Petrus fortfarande som lärjungarnas talesman, men det är ett annorlunda ljud i skällan nu. Det är en annorlunda och djupare insikt i försoningens hemlighet och i skrifternas profetiska innebörd. Och med kraft och frimodighet så förkunnar han evangeliet mitt i Jerusalem, i den stad där motståndet hade sitt centrum. Och under fängelsehot så förklarar han senare att man måste lyda Gud mer än människor. Det är lite skillnad på mannen nu från den natten då han förnekade sin Herre. Och han får uppdraget personligt givet att gå till hedningarna i Apostlagärningarna 10:e kapitel. Och förresten, Jesus hade ju personligen uppenbarat sig särskilt för Petrus efter uppståndelsen. Han hade ju den där uppståndelsen morgonen när kvinnorna hade kommit och sagt: vi förstår inte, men graven är tom. Rusat iväg tillsammans med Johannes, men eftersom Johannes var yngre så kom han först fram till graven. Men han vågade inte gå in. Han var lite försiktigare i sin attityd och sitt sätt än i Johannes. Men Petrus, han rusar rakt in i graven och konstaterar att den är tom. Och full av iver så lämnar han graven och börjar ana det stora som har hänt. Och när Jesus senare går på den galileiska sjöns stränder en dag, en morgon då de hade återigen fiskat hela natten men ingenting fått, och Jesus hade sagt efter sin uppståndelse att de skulle gå före honom till Galileen, men systerlösa hade de begivit sig ut på fiske igen, och så hörde de någon på stranden säga: kasta ut näten på högra sidan om båten. Och plötsligt så fylls näten med fisk igen, precis som den där dagen då han hade sagt: följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Och genast kopplar de vem det är som måste stå på stranden. Och Johannes viskar intensivt och triumferande till Petrus: det är Herren, det är Herren. Och Petrus inser i samma sekund sanningen. Och han kastar på sig överkläderna och han hoppar rakt i vattnet och börjar simma mot stranden. Medan de andra sakta ror in båten de 100 meterna som återstod. Men Petrus, han kunde inte vänta. Han måste först av alla få komma fram till Jesus på stranden. Och jag tror att det var med förtjusning som Jesus mottog hans ivriga kramar. När han stod där på stranden. Han tyckte nog om denna iver och denna intensiva kärlek som ändå Petrus kände i sitt hjärta. Så han skydde inga medel. Han ville visa att Jesus var först i hans liv. Han var också den som först stod upp på pingstdagen. Den som först hamnade i fängelse. Och han fick bli ett mäktigt redskap i Guds hand. Ja, visserligen så var inte han någon fullkomlig människa för att han var apostel. Vi läser i Galaterbrevet 2 att när Paulus hade kommit till Antiochia så fann han att Petrus hade gjort lite avkall på evangeliets frihet. För när några judaistiska lärare från Jerusalem hade kommit till Antiochia så hade inte han vågat stå kvar i friheten och suttit kvar vid hedningarnas bord och ätit, utan han hade rädd smugit ut bakvägen, rädd för att bli kritiserad av de judiska lärarna ifrån Jerusalem som ansåg att man måste hålla lagen också. Och Paulus fick riktigt gå öppet till väga med Petrus och tillrättavisa honom för denna hans feghet. Men hans andliga mognad och insikt hade genom allt gjort honom till ett fint instrument för den uppenbarelse som vi äger i första och andra Petrusbreven. Tjusiga brev, mina vänner, som blivit miljoner utav människor till välsignelse, inte minst dem som har haft lidanden att genomgå. För i Petrusbreven läser vi gång på gång om att lidande ofta föregår förhärligande. Så säger Petrus: förundra er inte om ni nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under allehanda prövningar. Det är inget konstigt med det, säger Petrus nu. För att de med tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blivit beprövat. Detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Så nu har han förstått hemligheten att lidandet bara är ett steg mot förhärligandet. Nu står han inte i vägen för korsets väg längre. Nu går han den själv som ett föredöme för den kristna församlingen som den här tiden led svåra förföljelser. Och så ser vi hur Jesus hade slipat till den robuste Petrus, fiskaren uppifrån Genesarets sjö, och gjort honom till en lysande diamant i den kristna församlingens tidiga historia. Se vad Jesus kunde göra med en människa på några få år. Kanske vi hinner ta och titta på hans bror Andreas lite grann. Jag har redan nämnt om att det var han som förde Petrus till Jesus. Och vi ser hur viktigt det personliga vittnesbördet är. Andreas kanske stannade vid detta att vara en personlig evangelist. Han var tydligen väldigt olik sin bror. Ni vet att i en syskonskara man kan ändå vara väldigt olik varandra. Han var inte den framfusige, den ivrige, den som ständigt var först. Han var lite försiktigare, men han vittnade gärna om Jesus. Han var också han entusiastisk den dag han kom till Petrus och sa: vi har funnit Messias. Det var med viss glädje och triumf, det känner vi i orden. Men sen hade han trätt tillbaka och varit nöjd med att liksom stå i bakgrunden. Och vi känner inte så mycket till om honom i den fortsatta historien tillsammans med Jesus eller i den tidiga församlingens historia. Vid ett tillfälle så glimtar han fram. När Jesus den där dagen hade sagt till Filippus: Filippus, hur ska vi kunna ge mat till alla de här 5000 som sitter här? Och Filippus hade börjat räkna pengar. Men Andreas, han hade kommit till Jesus med en liten pojk. Här är en liten pojk, han har visserligen bara 2 fiskar och 5 kornbröd. Men här är han i alla fall. Och det är liksom Andreas i alla fall visar en liten glimt av tro här, att Jesus kanske kan göra någonting av det här i alla fall. Även om han också underordnar sig sitt förnuft och säger, men vad föreslår det åt så många? Han vill ju inte riktigt göra bort sig, klart. Men vi ser lite grann av Andreas förtroende för Jesus. Men så finns inga mer uppgifter om honom. Enligt traditionen så predikade Andreas evangeliet i Grekland längre fram och dog martyrdöden som de flesta utav lärjungarna. Jakob och Johannes måste vi få säga något om också. För de var ju också fiskare uppifrån Betsaida vid norra stranden av Genesarets sjö. Zebedeus söner, barndomskamrater säkerligen till både Petrus, Andreas och Filippus. Och kanske till och med Nathanael, Bartolomeus. Och de båda bröderna hade suttit tillsammans med sin far och lagat nät den där dagen då Jesus hade sagt, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och vid åtskilliga tillfällen så hade Jesus tagit endast Jakob, Johannes och Petrus med sig. På förklaringsberget bara de tre. När Jairus dotter skulle uppväckas från de döda, bara dessa tre av lärjungaskaran. Och när Jesus skulle utkämpa sin kamp i Getsemane, så bad han dessa tre att följa med honom längre in i Getsemane örtagård. Det var lika som den inre kretsen omkring Jesus, till vilka han anförtrodde sig på ett särskilt sätt. Jesus var sann människa, som du vet, och han behövde också människors vänskap och tillgivenhet. Jakob och Johannes kom att kallas för tordönsmännen. Kanske därför att de både i kärlek och vrede var väldigt intensiva och häftigt uppflammande i sitt sinnelag och temperament. I Lukas 9 så står det ju att när Jesus skickade några av sina lärjungar framför sig för att se till att man kunde få härberge i en samaritisk by, så kommer de tillbaka och säger, vi förvägrades härberge. Och kan du tänka dig, Jakob och Johannes, de blir så till den grad förargade så de går till Jesus och säger, herre, vill du att vi ska bedja att eld faller ner från himlen och förgör dem? Vilka barn. Men Jesus har tålamod. Han säger, kära ni, jag har inte kommit för att förgöra utan för att frälsa. Och han fick förklara sitt uppdrag för dem, fast de kanske ändå inte förstod. Vid ett annat tillfälle så har Jakob och Johannes gått och sagt och gjort upp vissa små planer att de skulle gå till Jesus och se om inte de skulle kunna på förhand försäkra sig om de bästa platserna i den kommande härligheten. Och så kommer de i smyg till Jesus och säger, kan vi få prata med dig lite grann? Och så försöker de ställa sig in hos honom och säga, jo, vi har en bön till dig. När vi kommer till din härlighetsrike, skulle inte jag kunna få sitta på högra sidan och min bror på vänstra sidan om dig då? Och Jesus blir naturligtvis bedrövad över en sån egoistisk bön. Och han förklarar att så är det inte med himmelrikets principer. Och lärjungarna fick veta om att de hade ställt denna förfrågan till Jesus. Och de blev riktigt gramsna på Jakob och Johannes. För de ville ju också ha en förnäm plats. Det var samma barnslighet bland hela lärjungaskaran. De hade nog gått och lekt med tanken allihop. Jag undrar vem som ska få bli störst bland oss. Och så får Jesus förklara. Ja, så är det här på jorden, säger han. Men så är det inte i himlen. Den som vill bli störst där, han var den andres tjänare. Så sätt igång och tjäna varandra, så kanske ni kommer rätt. Och så lär han dem, och så har han tålamod med dem. Och så visar han dem genom sitt eget exempel vad det innebär att vara en tjänare. De tänkte så mänskligt fortfarande. De hade inte förstått storheten i tjänandet. Och strax efter Jesu död och uppståndelse så började visserligen allvaret. Men då hade man lärt sig vad det innebar. Och Jakob var en utav pelarna i Jerusalemförsamlingen. Han var trogen sin herre. Han var trogen församlingen. Herodes den tredje var konung. Och han lät tillfångata en hel del ur den församlingen i Jerusalem, tillika med ledaren Jakob själv. Och han lät misshandla och tortera dessa. Och när han såg att judarna slog utanför och lika som applåderade, då lät han till och med svärdet falla över Jakob. Och han var den första av apostlarna att lida martyrdöden. Och när konung Herodes såg att folket applåderade ännu mer, så tog han också Petrus och satte honom i fängelse. Och så fortsätter dramatiken, som du vet. Men Jakob var trogen i sin tjänst. Han fick offra med sitt eget liv, vilket också Jesus hade antytt. Det skulle bli priset att följa honom, att dricka den kalk som jag har att dricka, att genomgå det dop som jag har att genomgå. Sådan är vägen till härligheten. Hinner vi nämna några ord om Johannes, lärjungen som blev så kär för Jesus, tillhörande också han den inre kretsen, fick se Jesus förhärligad på förklaringsberget och skriver i inledningen till sitt evangelium: vi såg hans härlighet, lika som en enfödd sons härlighet från sin fader, och han var full av nåd och sanning. Och Johannes hade mera lyssnat till undervisningen än givit akt på undren, verkade som, när han skriver sitt evangelium. För han ger oss de stora sanningarna och de höga anspråken som Jesus kom med på sin person. Han hade fängslat så av denna Gudasons undervisning. Han också hade varit lärjunge hos Johannes döparen och blivit introducerad till Jesus, liksom hans bror, liksom Andreas, Petrus bror. Och likasom brodern Jakob, så var han kraftfull och bestämd till sin natur. Och vid ett tillfälle så ville han förhindra att en man som inte följde Jesus, att han inte skulle få driva ut onda andar i Jesu namn. För han hör ju inte till oss, ska vi säga till honom att han slutar, Jesus. Men å andra sidan så fanns det hos Johannes den här stillsamma, nästan inåtvända naturen. Han var den lärjunge som den sista måltiden låg med sitt huvud vid Jesu bröst och ville försäkra sig om att det inte var han som skulle förråda Jesus. Han var den enda, mina vänner, den enda av de 12 som var med vid korsets fot. Hans kärlek till Jesus förde honom dit om de mörka timmarna att se den tragiska verkligheten i vit ögat. Han stod där trogen. Och där får han förtroendet från den korsfäste Jesus att bli den som nu tar hand om Jesu moder Maria. Han säger till Johannes: Johannes, se din mor. Och till Maria: se din son. Och från den dagen så tog Johannes Maria, Jesu moder, med sig hem och blev som en son för henne och försörjde henne och understödde henne under många år, vad vi förstår. På uppståndelsens morgon så hade han och Petrus haft en riktig kapptävling till graven. Och han var ju den yngste och den snabbaste och hade först kommit fram, men han gjorde halt att gå in i graven. Det dristade han sig inte till. Medan Petrus som ett åskmål kom och dröste rakt in. Och då vågade han gå efter in också han, steg för steg och försiktigt titta. Och han får se att linnebindlarna ligger där hopvikta och huvudbinden för sig. Och det står: han ser och han tror. Och han förstod nu det ord som Jesus hade talat, att han först skulle lida men sedan uppstå igen. Och ljuset går upp i aposteln Johannes hjärta. Och han blir också han en av församlingens tidiga stöttepelare. Han blev ett finstämt instrument för en stor del av Nya testamentets gudomliga uppenbarelse, dess nedtecknande. Han skiljer sig så markant från de övriga evangelieförfattarna. När du läser Johannes evangeliet så är det lika som det andas skönhet, försiktighet, mjukhet i all sin enkelhet. De andliga sanningarna, så djupa de är, framstår ändå så kristallklara och rena. Och vi griper om dem hungriga och tar dem till oss. Johannes evangeliet måste räknas till världslitteraturens förnämsta verk, bland de förnämsta verken. Johannes mål när han skriver sitt evangelium är otvetydigt att visa på att denne Jesus verkligen var Guds son. Se vad han gjorde, lyssna på hans undervisning. Och detta har jag skrivit till er för att ni ska tro och veta att Jesus är Guds son och genom tron på honom ha evigt liv, slutar han sitt brev. Och också hans, sitt evangelium, men också hans brev andas samma försiktiga närmande till människan, kärleksfullt älska varandra, älska varandra. Därav vet vi att vi har övergått från döden till livet. Det är att vi älskar bröderna. Det är av att vi håller hans ord. Kärleken bevisar sig i lydnaden. Kärleken är huvudtemat i hans brev. Och på äldre dagar så kommer han att tjäna församlingen i Efesus enligt vad traditionen lär. Och det stämmer också med uppenbarelsebokens inledning. För han var ju en klippa naturligtvis i församlingen. Och det står att på hans ålderdom så fick man bära honom. Det vill säga, i utombiblisk litteratur står det om detta. Fick man bära honom till gudstjänsterna på grund av hans ålders svaghet. Han blev mycket gammal, mellan 90 och 100 år. Och när han kom till församlingen så hade han i huvudsak bara en sak att säga. Mina barn, älska varandra. Och när man slutgiltigt trodde sig ha gjort sig av med den trosapostel och kärleksapostel och skuffat ut honom på en ö i det Egeiska havet, där han sitter som en gammal man med ett långt liv av tjänst för Gud bakom sig, då drar lika som Gud bort ridån och han får skåda in i himmelens härlighet och han får se ting som komma skall och han får nedteckna åt oss med darrig hand Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, så att Guds barn vet hur det ska sluta och vet att den Jesus som en dog och uppstod, han ska komma tillbaka i stor makt och härlighet. Så har Gud använt sina män, dessa fyra enkla fiskare från Genesarets stränder som jag hastigt har skisserat för i den här morgonen. Och vi ska fortsätta att se på de andra som var mindre kända kanske, men även de lika betydelsefulla, fast de inte stod så tydligt framme på scenen alltid. Men de gav sina liv i Herren Jesu tjänst och han gjorde någonting vackert utav det, någonting fantastiskt egentligen, mina vänner. Hur har du gjort? Har du gett ditt liv i Jesu tjänst? Han har sagt till dig, även om han inte kallar dig eller mig apostel, följ mig. Följ mig, så ska jag göra dig till människofiskare. Till en som ska få vara min medarbetare. Kanske en del av er kommer att synas, men de flesta inte. Liksom i lärjungaskaran. Det var egentligen bara de här fyra som jag nämnde som syntes. De andra var lika som mer i bakgrunden och vi vet väldigt lite om dem. Men det var inte det viktiga. De följde Jesus. Han utsände dem. Han gav dem förtroende. Och han hade tålamod med dem. Och det kommer han också att ha med dig. Jag vill avsluta med att läsa en vers ifrån Filipperbrevet 1. Där det står, han som i er har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det. In till Jesu Kristi dag. Men du måste låta honom börja.